En podcast från Aftonbladet.
Hej, My Ravader här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta Elisabeth Svantesson, finansminister och moderat. Välkommen Elisabeth Svantesson.
Tack.
Du är ju inte bara finansminister, du är också vice ordförande i Moderaterna. Och 6,5% väljarstöd i Aftonbladets demoskops senaste mätning i april, nedåtgående trend. Varför ser det ut så här?
Du sa 6.
16,5.
Jag tyckte du sa 6, nu har jag läst olika.
Nu är det riktig kris. 16,5, också det är en ganska dålig siffra.
Så absolut, det är ju flera procentenheter under vårt valresultat. Vi vet ju också att väldigt många just nu svarar vet ej med avvaktande. Jag är säker på att vi kommer att nå högre nivåer på valdagen. Men jag tror också att det är en väldigt orolig tid, turbulent och ja, stor osäkerhet även då bland väljarna om alternativen i höst.
Så du tror det är osäkerheten som gör att ni ligger lågt?
Nej, men många delar. Alltså, man ska ändå komma ihåg att vi har en väldigt tuff och utdragen lågkonjunktur. Nu har vi en energikris dessutom som påverkar svenskarna. Och i det skapas ju en oro såklart, både för sin egen ekonomi och för Sveriges ekonomi. Så det är väl en del. Sen vet jag ju också att en del inte gillar samarbete med SD, så är det. Men jag tror, och efter erfarenhet i politiken, att valdagen är det som räknas. Det låter ju väldigt floskligt, men många bestämmer sig faktiskt om sista dagarna och sista dagen. Och just nu är det ovanligt många osäkra väljare.
Vi ska prata mer om det här med samarbetet med Sverigedemokraterna. Men i den här opinionen så drar ju också oppositionen ifrån. Alltså glappet mellan er blir större och större. Det är uppe på 9% enheter i vissa mätningar. Ni behöver göra en historisk återhämtning. Kommer det att gå?
Ja, det är jag säker på att det kommer att gå. Kommer det bli lätt? Nej.
Hur ser planen ut?
Planen ser ut som följande. Vi är ju fyra olika partier i vårt samarbete som går till val var och en, men samtidigt går till val på att göra saker tillsammans efter valet. Och det är att fortsätta att visa på skillnader i svensk politik. Vi har ju socialdemokrater som triangulerar väldigt mycket, så man vet inte riktigt vad de vill. Men någonting som är tydligt att de vill är att höja skatter, allt ifrån bolåneskatter och skatt på arbete och annat, som de helst inte vill prata om, men som de kommer att genomföra. Så de där skillnaderna, vad händer? Har man råd med en vänsterregering efter valet, eller har man inte råd med den? Den tror jag kommer att vara en av de mest centrala frågorna.
Och kommer det att räcka då för den här historiska återhämtningen?
Det återstår att se, men vår sida, om man får säga det, vi har ju vänt en utveckling med väldigt hög kriminalitet. Vi har halverat dödsskjutningarna på 3 år. Det behövs göras mycket, mycket mer. Vi har fått ner inflationen, den kommer vara lägst i hela EU nu i år. Och vi har gjort stora satsningar på att människor ska behålla mer pengar i plånboken när man jobbar eller när man sparar. Och detta, såklart, man vinner inte bara val på vad man har gjort, men det är ju en linje som vi vill fortsätta med, att det ska anstränga sig och löna sig. Vi ska ta ansvar för skattebetalarnas pengar till exempel. Så jag tror att det kommer att ändå göra skillnad.
Vi är på väg in i juni. Historiskt är det väldigt svårt att ta igen ett sånt stort gap om det inte har trenden börjat vända, och det ser inte ut att ha gjort det än. Finns det någon B-plan här för hur ni ska göra?
Alltså, vi har en A-plan och det är vinna. Sen inser jag att det är absolut ett stort gap, men det är också så att det, på att omvärlden ser ut som de gör. Det händer saker hela tiden väldigt turbulent. Många är avvaktande, både när det gäller liksom konsumtion men också synen på vad som händer i samhället och vad man ser behöver göras framåt. Så att vi jobbar på, och som moderater då också, dag för dag, att ansträngning ska löna sig och brott ska straffa sig. Det är liksom en rubrik över helheten där vi fyller med väldigt många olika politiska viktiga förslag som gör Sverige bättre. Och jag tycker att, och tror, att ju närmare valdagen vi kommer, så kommer också skillnaden på andra sidan bli väldigt tydliga. Det finns ju saker som de är väldigt eniga om, till exempel. Men det finns ju jättemycket som de är oeniga om. Men att det blir dyrare och högre skatter, det vet man med all säkerhet att det kommer att bli med en annan regering.
Så jag planerar mer av detsamma?
Men vår plan är att både fortsätta göra Sverige bättre på här och nu, men också visa vad vi vill göra för att Sverige ska vara ett rikt land med den bästa välståndet om 10, 15 och 20 år. Och det jobbar vi mycket på och kommer att återkomma både med förslag och politik som vi vill genomföra nästa mandatperiod.
Kvinnor, det är en målgrupp som ni vill nå och behöver. Tappet av kvinnor i storstäder har ju varit betydande för Moderaterna. Varför vill allt färre kvinnor rösta på ditt parti?
Jag ska bara vända lite på den där. Vi har ju själva bidragit, vi har haft en eftervalsanalys, det var ett könsgap.
Mycket av det här som kommer nu är ju egen analys.
Absolut, jag ska bara säga att det är också så, och det med att vi även nu, men det är ju inte, Socialdemokraterna har ju stort könsgap åt andra hållet, det vill säga många fler kvinnor som röstar än män, och SD har ju också väldigt många män ifrån de kvinnor.
Men ni göra för några?
Ja, men det så ser vi att när vi mäter nu att vi har inte samma gap män, men det är sagt, vi vill att både kvinnor och män ska rösta på oss. Och en viktig fråga som jag tror att vi kanske har varit dåliga på, alltså vi gör massor av saker, vi är liksom doers och så, men vi måste också prata om varför har vi gjort det vi har gjort. Och vad kommer det göra för skillnad? Och det känner jag ibland att vi inte, ja, att vi inte mäktar med. Och vi vet ju också det här begreppet oskönt som en del har sagt på oss. Att vi är osköna. Och det tror jag handlar om ibland att det blir pang på, tufft och lite så här, man vet inte varför vi gör det vi gör. Och det har fler kvinnor än män reagerat på, helt uppenbarligen.
Om vi kan se en annan förklaring som du var inne på innan, det är ju det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Den här gruppen gillar det i större utsträckning än många av era andra väljargrupper. Alltså är Sverigedemokraterna att sänka för Moderaterna?
Man kan säga så här, att utan Sverigedemokraterna och Moderaterna i den här regeringen så hade vi inte kunnat göra allt det som vi gör nu för att ge ökad trygghet och säkerhet och sänka skatter och göra Sverige bättre på många sätt. Så samarbetet är ju inget sänke på något sätt. Vi har alltså haft majoritet. Varenda budget jag har gått med till riksdagen, den har gått igenom. Förra mandatperioden gick det ju inte så bra för de andra, så att säga. Tvärtom. Jag fick igenom budgeten även opposition. Men det vi har gjort nu, steg för steg och reform för reform, har varit jätteviktigt för Sverige. Vi hade varit mycket, mycket sämre ut. Vi är helt unika just nu i EU. Även om det är tufft så är vi relativt sett unika på många sätt. Så att på det sättet är ju Sverigedemokraterna inte sänke, utan det hjälper att genomföra det som behöver göras.
Men om man tittar på de här kvinnorna som ni vill ändå nå och som ni behöver vinna tillbaka, särskilt i storstäderna. Alltså, vad är din analys? Vad ska ni göra nu när ni går djupare in i ett samarbete med Sverigedemokraterna? Alltså, hur ska ni balansera det med deras missnöje?
Jag tänker att dels så handlar det om resultat som man vill uppnå, såklart. Men det handlar också om att det finns frågor som vi skiljer oss åt. Jag tycker själv att jag har ju en stor portfölj och ägnar mig åt många saker, men jämställdhetsfrågan till exempel är väldigt viktig för mig. Jag har ansvar för statens alla bolag, där har vi jämställda styrelser till exempel. Det är den största bolagsportföljen i Sverige på ett värde över 800 miljarder. Alltså att lyfta, varför säger jag det här? Jo, men att lyfta ekonomi och den ekonomiska friheten för kvinnor, det liksom är vi unika, menar jag, i vårt samarbete. Och det finns flera andra frågor såklart, men trygghetsfrågorna också, att prata om dem också, som att för mig handlar det väldigt mycket om trygghet för kvinnor. Att mitt barnbarn ska kunna gå hem från skolan utan att behöva ha någon förälder med sig. Hon är 12 år. Men det är Sverige otryggt, så man känner att man inte kan det kanske. Så att göra unga flickor och kvinnor friare och tryggare, det är ju en politik som vår sida, våra fyra partier, verkligen har gjort. Och det hade inte den andra sidan lyckats med, för de har en annan syn på, liksom på, ja, på det kriminella, stor sällan på brottsoffrens sida, är min absoluta uppfattning.
Så tänker du att den här väljargruppen då bortser från det här samarbetet med Sverigedemokraterna som ni nu ska fördjupa på grund av den här politiken? Hur ska ni kommunicera det i så fall?
Men jag tror att väldigt många kvinnor som inte röstar på oss, och kanske aldrig kommer att rösta just på Moderaterna, men ändå håller med mycket av politiken, så hoppas jag fler också ska rösta på oss, såklart. Och det handlar ju om att behålla mer av sin lön. Det handlar om att få Sverige tryggare. Och också det här som jag ägnar mycket tanke åt, att Sverige ska vara bättre för nästa generation. Och där har jag många diskussioner, oftast med kvinnor faktiskt. Fler kvinnor än män som också känner den liksom väldigt starka, att det starka ansvarstagandet för framtidens generation. Och då handlar det inte så mycket om partipolitik bara, utan det handlar om vilket Sverige vi ska ha.
Ni har ju fått ibland, i vissa fall välkommen, i vissa fall ovälkommen hjälp av influensen och entreprenören Isabella Löwengrip. Hon säger att hon kampanjar för Moderaterna på temat vinna kvinnor. Hon har bland annat sagt att kvinnor behöver förstå hur en regering fungerar och att kvinnor röstar mer emotionellt. Håller du med Isabella Löwengrip i det?
Just den där analysen får stå för henne. Jag tror också att hon har kanske ändrat den lite efteråt, jag vet inte. Men generellt är jag glad att Isabella är med och bidrar. Och hon har en stor skara, följarskara här i Stockholm. Jag har också en god vän som startade Vid din sida, hemlöshetsarbete. En fantastisk man, tunnelbanenätten, som numera är moderat och bor i södra Norrland. Och som bidrar på många sätt. Alltså, kvinnor är olika. Olika kvinnor kan också tala till olika grupper. Och exakt vad de säger och hur de uttrycker sig, det måste ju stå för dem.
Men röstar kvinnor mer emotionellt, skulle du säga?
Ingen som helst aning, jag vet inte om det finns någon forskning på det.
Alltså speglar det här, de här uttalanden, någonstans värderingar som Moderaterna står för? Det har ju varit lite kontroversiellt inom partiet, just de här uttalanden. Tycker du att det speglar era värderingar?
Inte om det är en värdering, det är väl en synpunkt hon har. Jag tror att kvinnor är, om intelligensen samlad hos kvinnor är väldigt hög i Sverige. Vi har många kloka kvinnor som har ovanligt stor, eller många svenska kvinnor har väldigt stor förståelse för, men också välinformerad om val och olika partiers olika program. Och det skiljer nog väldigt lite på män och kvinnor, skulle jag tro.
Nej, för det var väl det som de flesta tänkte när de hörde här, att det inte skiljer så stor skillnad i vad man kan om det här.
Och det är också intressant, tycker jag, för så här, vi jobbar ju med många olika grupper, och alla som tycker att moderat politik är bra, det är ju jättebra att de hjälper till. Det är hela min utgångspunkt. Det kan vara Hanif Bali, det kan vara, nu, han är ju också moderat, men det finns ju olika företrädare som är ute i debatten. Tycker jag är jättebra. Det är inte ett problem. Och vi är en stor parti ändå med en bred kyrka. Man behöver nå många olika grupper. Så jag tycker grunden att jag har fått flera frågor om Isabella just, men jag tycker det är väl jättebra att hon är ute och säger hur hon tycker. Och det står ju så för henne. Hon är ju liksom inte en betald partiarbetare, utan hon är en person som vill att de här fyra partierna som nu styr, vi, ska få fortsätta göra det för en bättre ekonomi och ett tryggare och säkrare Sverige.
Så Isabella Löfven griper inte att sänka för Moderaterna i den här kampanjen?
Jag menar så här, jag tänker att tvärtom är hon en talesperson för vår politik. Sen kan man ha många åsikter säkert om hur hon uttrycker sig. Då har ni ju uppenbarligen, för jag får den där frågan ofta. Men det måste stå för henne, hur hon uttrycker sig.
Du ska svara på så många frågor som möjligt på en minut.
Hur många ord får jag använda? Ja, nej.
Det kan vara ja, nej, det kan vara ord, men det ska gå ganska fort. Så du ska tänka snabbt och svara snabbt.
Tänka snabbt, ja.
Ja, är du redo?
Ja, alltid redo. Jag var scout när jag var liten.
Ja, klockan tickar. Du har varit emot abort, är du det fortfarande?
Nej.
Kan man vara politiker i Sverige och vara emot abort?
Ja.
Vem skulle du säga har varit Moderaternas mest framgångsrika partiledare?
Fredrik Reinfeldt.
Måste man vilja sänka skatter om man är moderat?
Nej, men man måste inte, med det en orsak kanske att man går med Moderaterna, så det är ganska självklart för de flesta.
Är det uteslutet att höja skatter om man är moderat?
Nej, men inte på vissa saker.
Som vadå?
Nej, men vi har ju höjt till exempel på tobak i början på mandatperioden. Det är inte konstigt.
Ska SD få hälften av ministerposterna om ni vinner valet?
Nej.
Vad är det dyraste plagget i din garderob?
Oj, det var bra. Jag köpte en jättefin, får man säga, Acne-kavaj som jag la ner mycket pengar på. Men sen gav den, nu låter jag väldigt fin här, men jag gav den till en vän och det kändes väldigt bra. Först kunde jag använda den och sen hon. Det var ett långt svar.
Har du någon politisk motståndare som du egentligen verkligen gillar?
Ja, men hjälp. Jag gillar många av mina politiska motståndare.
Vem är favoriten?
Nej, men förra mandatperioden, Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Vi lunchade och gjorde upp om politik i riksdagen, till exempel.
Jag har en sista fråga då. Ja. En kvinnlig partiledare i Moderaterna, är det godkänt?
Nej, det är inte godkänt. Inte heller är det godkänt med en kvinna som statsminister i Sverige. Och jag är den tredje finansminister någonsin som är kvinna i Sverige. Ingen av de tre sakerna är godkända.
Skulle du vilja bli partiledare då, Moderaterna?
Jag är vice partiledare och finansminister. Och den kombinationen är nog det roligaste jobb man kan ha. Och jag tror inte jag kommer ha så mycket roliga jobb än det jag har just nu.
Så svårt, det räcker för dig? Du vill inte jobba på den här statistiken? Den dagliga statistiken?
Nej, inte för din skull, nej.
Du behöver inte göra någonting för din skull. Ni vinner valet i höst, så har ni flaggat för att det blir åtstramningar i budgeten redan till hösten. Hur kommer människor att märka det i valen?
Ja, inte kanske då åtstramningar på det sättet. Nu har vi en expansiv budget för att vi är i en lågkonjunktur. Däremot är det så att åren framöver har vi ju stora investeringar som vi ska göra. I infrastruktur, försvaret till exempel, som alla partier är med på och står bakom. Och det betyder att nya reformer som man vill göra måste finansieras först och främst. Såklart man kan göra nya reformer. Och jag har ju under den här perioden alltså omprioriterat i den här stora, stora budgeten och sagt nej till vissa saker för att kunna sänka skatt och stärka försvar till exempel. Och det kommer behöva göras även nästa mandatperiod.
Men kommer man att märka det i sin vardag?
Nej, min absoluta målbild är ju, och inte bara målbild, det kommer jag jobba efter, det är att till exempel, som vi har sagt, att barnfamiljer ska ha 5 000 kronor mer i månaden när nästa mandatperiod är slut än idag. Fortsätta stärka köpkraften, se till att det lönar sig att jobba ännu bättre. Det är min absoluta utgångspunkt.
Just nu så...
Så det kommer alltså vara positivt. Det som är liksom utmaningen är att kunna säga nej till utgifter som vi inte behöver göra. En del väldigt svårt tror jag.
För att ni har ju flaggat för det här med åtstramningar och att det finns väldigt mycket mindre reformutrymme de kommande åren. Men ni lägger ganska mycket pengar på människor just nu. Bara nu i dagarna kommer ju besked att ni ska vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Just bara över valet. Var kommer alla de här pengarna ifrån då?
Så här, det här är lite längre svar bara, men när man är i en lågkonjunktur, och den här lågkonjunkturen beror först och främst på att människor håller tillbaka sin konsumtion, låg inhemsk efterfrågan, då gäller det att ha en expansiv politik. Och vi lade den för det här året, så kommer också nu kriget i Iran, som är den största energikrisen i världen på mycket, mycket länge. Sverige drabbas ju inte så mycket som andra flesta, men priserna går ju upp. Och då har vi både bestämt oss för att sänka skatten på drivmedel och också halvera pendelkortet. Ja, då ställer du frågan, nu är det val. Jo, men det är en lågkonjunktur. Och för mig är det jäkligt viktigt att vi kommer ur den lågkonjunkturen så vi kan bryta den för gång som ekonomin, se till att fler kommer att arbeta. Och det finns massor med lediga resurser i ekonomin. Det är därför det kallas lågkonjunktur. Och de måste komma till användning. Så när människor också får mer pengar så har de mer att röra sig med och handla. Och sen är det bra för klimatet såklart.
Ni har ju en rad tillfälliga åtgärder. Det här är då en av dem. Är det inte bara en åtgärd för att vinna väljarnas hjärtan?
Nej, men när man har en sån här kris som vi har, och vi redan innan, vi kom in i det här en lågkonjunktur. Trumps utspel under hela förra våren var bedrövlig för svensk ekonomi, för svenskarnas ekonomi. Och så kommer kriget. Och då har ju vi den fördelen i Sverige, det är väldigt få länder i EU som har så låg statsskuld som vi har, att vi kan stötta och genom det också få igång ekonomin. Så det handlar ju om både underlätta för människor men också bryta lågkonjunkturen.
Du var inne på det här med omprioriteringar, någonting ni brukar ta upp för att då täcka över de här kostnaderna som du också var inne på. Stora satsningar på försvar, infrastruktur, kriminalvården ska byggas ut, det ska satsas på kärnkraft. Det är mycket framåt. Det har ju varit att dra in på biståndsbudgeten. Den är ju då ungefär drygt 50 miljarder, 53 miljarder i år tror jag. Det kommer ju inte att räcka. Vad mer ska sparas in på?
Men det är ju flera delar vi kommer presentera det här. Någonting som är viktigt för mig är att vara liksom, visa hur vi ska finansiera vad vi vill göra. Det finns olika delar. Dels omprioriteringar, vi kommer att återkomma till vilka. Bistånd har ju bara varit en av många, men det var en stor källa såklart. Vi är fortfarande en av världens mest generösa biståndsgivare per capita, från landets storlek. Men det finns andra saker, det finns andra utgifter som inte måste växa under nästa mandatperiod. Och vad är viktigast att göra? Och hur kan vi också se till att pengarna som skattebetalarna skickar in, både företag och privatpersoner, används på bästa sätt? Gör de det idag eller inte? Så det finns flera delar. Nu var det lite kryptiskt, men jag kommer återkomma in i detaljer.
Det var lite kryptiskt.
Jag skulle vilja kaxigt kanske ändå hävda att jag är nog den finansminister under många decennier som har lyckats omprioritera så mycket i en budget. Det vanliga är att den bara växer och växer, men jag ändå knappt 50 miljarder har omprioriterat.
Samtidigt har ni fått kritik för att ni har lånefinansierat så stora delar av er budget som ni la i höstas till exempel. Hur ser du på den kritiken då?
Nej, men den är väldigt märklig, för det är samma ekonomer som vet hur ekonomisk och finanspolitik är. Vi har ett ramverk i Sverige som vi är överens om, fantastiskt bra. Och det gör att vid goda tider sparar vi till sämre tider för att då kunna använda för att få fart på ekonomin. Och sen tycker en del ekonomer att vi har lagt pengarna på fel saker. Men att
skattesänkningar till exempel.
Ja, och det tycker jag också är väldigt märkligt. För det är ju både strukturellt rätt att det lönar sig bättre att jobba. Vi har fortfarande hög beskattning på arbete. Men det är också en fråga om konjunkturpolitik. Så att en del av det är ju tillfälligt för att ge en skjuts ut i ekonomin. Och att ekonomer inte gillar det, det får ju liksom stå för dem. Jag är väldigt trygg i det. Och att vi lånar några år till försvarsuppbyggnad. Vi har ju redan fördubblat försvarsanslagen. Nu kommer vi låna några år. Det är vi helt överens om i riksdagen. Därför att under några år vi måste bygga så snabbt, annars kommer vi tränga undan andra saker. Och vi ska också självklart finansiera permanenta försvarssatsningar på sikt. De kan ju inte vara lånefinansierade för evigt, det är helt självklart. Men 36% i statsskuld har alltså Sverige, Italien 140% av BNP. De betalar hur mycket pengar som helst, både på räntor och annat, och det hindrar dem för att göra rätt saker. Men vi har ett fantastiskt och en fantastisk position. i Sverige, och den ska vi värna.
Samtidigt är den här lånefinansieringen till exempel av försvaret, det är ju att ni skjuter kostnaden på framtiden, till framtida generationer. Är det rättvist?
Och vi inte rustar försvaret. Är det bra för Sveriges framtid och våra barn och barnbarn? Jag vill inte att mina barn ska ta ryska i framtiden, eller deras barn eller barnbarn för den delen. Vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Det ställer krav, vi är medlemmar i NATO nu, ställer krav på att bygga upp försvaret. Och är det någonting en stat ska göra, så det är säkra trygghet och säkerhet för sina medborgare. Och det är det vi gör. Och det är också, som jag sa, där är alla överens. Sen vill ju en del finansiera här framåt med höjda skatter. Det tycker jag var en otroligt dålig idé att ha fastighetsskatt och bolåneskatt och annat. Men vi kommer att presentera annan finansiering. Det är liksom skillnaden på de här regeringens sidorna, ska jag vilja säga.
Ni har ju bland annat lanserat en kampanj nyligen då på temat finansiering, där ni säger att äldreomsorg eller bistånd. Är det verkligen så att pensionärerna står mot världens fattiga i er budget? Kan man göra den typen av jämförelse?
Generellt så handlar ju all politik om att välja, naturligtvis. Men det, man ska ha med sig bara att vi är alltså kanske tredje, fjärde största biståndsgivaren i världen. Vi har fortfarande ett högt bistånd. Men när vi hade 1% av BNP för några år sedan, hade Finland 0,3. Men de onda då, du brukar fråga dem som tycker, nej men så här, det kan ju låta hårt att ställa.
Men ska ni lägga 22 miljarder på äldreomsorgen? Är det liksom det jag menar? Är det här en rimlig överförelse?
Nej, men egentligen är väl det bara ett sätt att säga att pengarna är inte, de är liksom ändliga, inte oändliga. Och man måste fördela dem på det som krävs mest just nu. Och då är det helt uppenbart så att vi måste fortsätta bygga starkt försvar, rättsväsende och satsa på välfärd. Det är bara så. Så enkelt är det. Och självklart ska Sverige göra sin del i världen. Det har vi gjort under många år och kommer fortsätta göra. Men jag tycker det är helt rimligt att se att allt kan man inte göra. Och då kan man ställa olika saker mot varann. Och så. Det kan man ju göra på olika sätt såklart. Och jag menar bara att vi har stora behov här hemma. Vi kan både se till att stärka svensk försvar, svensk välfärd och samtidigt ta ett bistånd såklart.
Men finansieringen ska ni återkomma till? Mm. Ja,
absolut. Ja, absolut.
Är det innan valet då?
Ja, absolut.
Ulf Kristersson har ju lovat bort migrationsministerposten till Jimmie Åkesson om ni vinner valet. Var det ett bra beslut?
Ja, det tycker jag. Det är väl rimligt att framförallt handlade ju inte, man lovade ju inte bort en post. Det var ju en diskussion om vem som ska vara statsminister, eftersom den frågan var väldigt stor. Och det tycker jag var bra att vi kom överens med Jimmie om detta.
Som vi var inne på innan så har ni ju då väljare som har lämnat Moderaterna för att de är skeptiska med samarbetet med Sverigedemokraterna. Mycket av det handlar ju om Sverigedemokraternas migrationspolitik. Finns det någon skillnad mellan SD och M nu i migrationspolitiken?
Jag tänker att de som har lämnat Moderaterna för migrationspolitiken har ju också gjort det för vår migrationspolitik. Jag vill bara säga det. 2015 var jag den som förhandlade ny migrationspolitik med dåvarande S-regering och drev på för tillfällig uppehållstillstånd. Jag var den enda rummet som gjorde det. Då var ju Sverigedemokraterna inte med. Men vi vill ju ha en stramare invandringspolitik. Sen är det allt säkert så att SD vill ha alltid gå längre, och det är ju deras liksom på något sätt USP i politiken, det är därför de har vad heter det, startat och så vidare. Men att vi ska ha en låg invandring men en fungerande invandring och en bra arbetskraftsinvandring, det är ju liksom självklart för mig.
Men jag frågar för att jag uppfattar att det finns en lite annan ton hos Moderaterna ändå i migrationsfrågan, till exempel som det som du var inne på tidigare, att det ska löna sig att anstränga sig. Och nu har vi ju hört om flera sorters utvisningar, tonårsutvisningarna och de här kompetensutvisningarna, som ju är människor som anstränger sig och jobbar hårt och gör rätt för sig, men som ändå blir utvisade. Alltså, hur ser det ut idag? Lönar det sig att anstränga sig om man är invandrare i Sverige?
Absolut gör det för de allra flesta. Sen är det så att när man ändrar tonårsutvisningarna jobbar vi nu på en lösning, och det är ju en lagstiftning som har funnits sedan 2016, men det blir väldigt tydligt nu när vi har lagt om politiken.
Och för dig som finansminister är ju det här med kompetensutvisningar och arbetskraftsinvandringen ännu viktigare.
Ja, men den här är viktig också, för en ung person som aldrig varit land ska inte utvisas dit. Det var ju fel från början, lagstiftningen 2016 ska jag säga. Där jobbar vi på en ventil eller en lösning. När det gäller kompetensfrågan så är det en otroligt viktig fråga för Sveriges framtid. Och ja, vi är, Moderaterna är absolut för arbetskraftinvandring. Den ska vi ha och den ska vara på en bra nivå. Nu har vi också kommit överens om att undanta en del yrkestitlar och yrken från den högre nivån i lön. Helt väsentligt och viktigt centralt, menar jag, för att kunna ha just matcha upp med ja, kompetens. Så att det, men det vi gjorde, att vi sa att 13 000 kronor var det förut. Du får jobba här om du har lön på 13 000. Det är ju liksom, alla vet att det inte går att leva på en sån lön. Och då hamnade väldigt många i liksom långt ut i trafficking, allt från trafficking till bara väldigt utanförskap.
Det var ju Alliansens migrationspolitik som hade lagt det här golvet, taket på 13 000.
Naivt gjort.
Du vill ju gärna sprida ett budskap om framtidstro och hoppfullhet. Det är ju dessutom bra för ekonomin, förutom då att människor känner hopp, för de spenderar mer pengar. För vilka svenskar ser det ljust ut just nu?
Det ser egentligen, det jag från djupet av mitt hjärta vill förmedla, det handlar inte om partipolitik, det är ändå att Sverige står väldigt stabilt i ett väldigt turbulent läge. Vi har en oförutsägbar amerikansk president som har ställt till det väldigt mycket. Kommer en hög kostnad för oss alla. Men Sverige har otroliga styrkor. Och vi har förhållanden, ekonomin är ju väldigt stor i förhållande till befolkningen egentligen. Eller väldigt stor, men den är stor. Och vi kan tillsammans ta oss igenom svåra tider. Det har vi gjort förr och det kan vi göra nu. Så att så här, framtiden är ljus i bemärkelsen att vi har rätt grundförutsättningar. Om vi får fortsätta den här vägen med trygghetsskapande åtgärder, se till att ekonomin växer, så är Sverige en väldigt bra plats att bo och vara på. Jag älskar Sverige. Jag brukar säga att Sverige är möjligheternas land. Det har varit det för mig. Jag är ett exempel på det. Det beror inte på mina föräldrar, deras varken förmågor eller oförmågor eller ekonomi. Utan det beror på en bra skola, gratis utbildning och driv såklart. Det ska Sverige fortsätta vara. Men det är ju en annan omvärld. Men mitt i allt det där så står vi starka, menar jag.
Men om man behöver ompröva någonting, har migrationspolitiken blivit för stram under det här samarbetet med Sverigedemokraterna?
Nej, det tycker jag inte. Utan vi har ju varit väldigt tydliga med att nu måste vi få ner nivåerna till liksom betydligt lägre. Vi har ju, hade ju, bara för att säga 2015, då kom en period kom 10 000 asylsökande i veckan. Vi tog ett väldigt stort ansvar liksom, i den krisen. Och nu liksom drar vi det åt en stram migrationspolitik. Hur det ser ut om 10 och 20 år, det återstår ju att se. Då kanske liksom pendeln har vänt något, inte tillbaka till den migrationspolitik som var innan. Men vi får se hur saker utvecklas såklart. Men i grund och botten så tycker jag att det har varit helt rätt att ha en låg och stram invandring. Och det är ändå så att det kommer människor till Sverige även idag.
Vi har en tittarfråga från 18-åriga Kristina.
Spännande.
Hej Elisabeth, jag undrar hur jag ska komma in på bostadsmarknaden ifall mina föräldrar inte sparat pengar till mig.
Ja, vad gör man som ung idag om man har helt vanliga föräldrar? Ja. Kanske sparat lite men inte tillräckligt för en insats i en lägenhet.
Det är ju väldigt svårt. Sen beror det också väldigt mycket på var man bor. Men jag bor i Örebro, där finns det liksom en mättnad nästan på lägenheten just nu. Inte så att det är lätt, men det är
lättare. Du först att hon ska flytta till Örebro.
Ja, men jag bara beskriver så här. Ja. Det finns en annan verklighet, bara, vill jag bara säga. Men om man bor i Stockholm då, och är föräldrar här, såklart det är en jättetuff resa att komma in på sin första, liksom, komma in på bostadsmarknaden.
Ja, vad säger du till Kristina?
Ja, först och främst, man får ta en sak i taget, börja spara. Och man kommer aldrig få sitt drömboende de första 10 åren av sitt vuxenliv kanske, men inte ge upp. Men det är ju tufft här. Men det vi gör, och det är ju, vi gör ju det, vi förändrar amorteringsreglerna så att man behöver inte ha lika stor insats längre om man ska köpa något, och lägre amorteringskrav. Men det handlar också om att kunna spara. ISK till exempel, ett väldigt bra sätt att spara, investera och få sina pengar att växa. Så det är en del. Och sen handlar det om att just, vi har också haft en lågkonjunktur, så det har varit ganska, byggandet har ju varit lägre än normalt, så att det kommer ju att komma igång på ett annat sätt. Men det är tufft, men hon ska inte ge upp.
Tack för att du kom hit, Elisabeth Svensson.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.